Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
År 1999 arbetar Lena Richter som familjehemssekreterare vid Sjöbo kommun.
Tony var ju bebis när han placerade och Lottie var inte mycket äldre. Så att deras medvetna barndom var i fosterfamiljen. Det var till fosterfamiljen de vände sig med sin oro, sin ledsenhet, sin glädje.
Lena Richter har vid den här tiden uppdraget att stötta familjehemmet där Tony och Lottie bor.
De sa till mig också båda två att de inte ville flytta hem.
Men Tony och Lottis föräldrar vill att barnen flyttar hem.
Det är inte bara att man byter ut föräldrar utan man även byter ut deras totala livssituation. Och det är en oerhörd sak att göra till barn i den åldern.
När det blir tal om hemflytt har Tony och Lottie bott i familjehem i 8 år.
Barnen har det de behöver. Och varför ska man riva upp det? För varje flytt är ju en skada. Varje separation är en skada. Och varför ska man utsätta barn som har det bra för det?
Lena Richter är emot hemflytten.
I början lite grann av princip. Och sen mer utifrån en äkta känsla att det här är inte optimalt för barnen.
På Lena Richters inrådan gör socialnämnden i Sjöbo en ansökan om flyttningsförbud för Tony och Lottie. Alltså ett förbud som gör att de inte får flytta hem till sina biologiska föräldrar. Men länsrätten avslår ansökan eftersom de anser att det inte finns några belägg för att det är skadligt för barnen att flytta hem. Och i och med länsrättens avslag så gör socialnämnden i Sjöbo en helomvändning i sin bedömning och anser nu att barnen kan flytta hem till sina biologiska föräldrar.
Vad jag än sa så hade man bestämt sig att de här barnen skulle hem.
Och bara några dagar efter socialnämndens besked om att barnen ska bryta upp från sitt familjehem flyttar Tony och Lottie in och sina biologiska föräldrar på gården i Vollsjö.
Det hemtagningsbeslutet ändå togs var jag rasande. Jag var fullkomligt rasande. Och väldigt ledsen, men det var mer för barnens skull, inte för min egen skull. Men för att barnen skulle bli utsatt för den här ytterligare separation och uppbrott och allting. Till någonting som jag undrar om det var verkligen bättre.
Och något år senare ska Lena Richters farhågor besannas.
Jag hade haft Lottie och Tony. Vi hade åkt ut och käkat glass och pratat om hur var det nu när ni har flyttat hem.
Efter utflykten följer Lena med barnen hem till gården och möts av lillebror David.
Och så kom David som är yrväder, för han var väldigt liten då, men han snurrade på väggarna och skulle visa med kattungarna. Och kattungarna hade de i badkaret. Och då plockade han upp en av kattungarna och viftade framför näsan. Och så dängde han in den i badkaret. Så att jag trodde den nästan dog. Och redan då kände jag att han hade inte gränser. Och det var ingen som reagerade på det här heller. Föräldrarna låg kvar i soffan när jag lämnade.
Lena Richter är beklämd när hon lämnar gården i Vollsjö. Det här var inte uppväxtmiljön hon hade önskat Tony och Lotti. Samtidigt börjar också en annan känsla gro i henne.
Det här kommer att sluta med katastrof. Det här, jag känner det på mig. Det fanns inte kontroll i den familjen. Någonting skulle hända.
Det här är en mörk historia om barnen på gården. En serie i 5 delar av Mårten Trofast. Vill du lyssna på hela serien redan nu och även få exklusiv tillgång till alla tidigare avsnitt av En mörk historia? Bli då betalande prenumerant på Podme eller Third Ear Plus. Gå in på podme.com eller thirdear.studio för att starta din prenumeration. Det här är den andra delen, telefonsamtalet.
Barnens resa från familjehemmen till gården i Vollsjö är lång och komplicerad. 1993 omhändertar myndigheterna barnen efter att polisen hittat dem i en lägenhet tillsammans med sina narkotikapåverkade föräldrar. Föräldrarna föreslås då att genomgå ett drogavvärjningsprogram och terapibehandlingar för att bearbeta sina egna traumatiska barndomsupplevelser. En process som bedöms ta 3 år. Men efter bara några månader avbryter föräldrarna behandlingen. Och året därpå föds deras 5:e barn, David. Och de tidigare graviditeterna har varit komplicerade för mamman, men inte den här. Föräldrarna beskriver förlossningen som en fin upplevelse och att de känner sig särskilt nära detta barn med tanke på svårigheterna kring barnafödande och familjehemsplaceringar. Men kort efter att David föds testar mamman positivt vid ett drogtest. Det tas därför beslut att även David ska familjehemsplaceras. Och när socialen kommer för att hämta David drar mamman kniv mot socialsekreterarna. 1996, 2 år efter att David omhändertas, bedöms föräldrarna ha utvecklats framgångsrikt socialt. Pappan har utbildat sig till betongarbetare och mamman läser sin 2:a termin på grundvux. Båda föräldrarna är dokumenterat drogfria. Och härifrån inleder föräldrarna en process om att få hem sina barn. Och det börjar med den äldsta sonen Mischa. 1996 är han precis som Caroline placerad i familjehemmet i Tommelilla. Men nu vill alltså föräldrarna att Mischa ska komma hem. Socialen förbereder en successiv hemflytt för Mischa för att han ska vänja sig vid förändringen. Men mamman avbryter den stegvisa processen och hemflytten sker abrupt. Och kort efter att Mischa flyttat hem kommer också David. Han har nu hunnit bli 2 år. Och uppbrottet från familjehemmet sker utan förberedelse från socialtjänsten. En dag hämtar föräldrarna bara upp David på dagis. Året därpå, 1997, begär föräldrarna att också Carolins placering ska upphöra. Socialnämnden i Sjöbo startar då en utredning där slutsatsen blir att Caroline fortsatt ska vara kvar i familjehemmet eftersom föräldrarna anses sakna resurser för att tillgodose Carolines behov. Men härifrån börjar Caroline träffa sina biologiska föräldrar allt oftare som fortsatt vill ha hem henne. Det hela mynnar ut i att socialnämnden beslutar att familjen ska flytta in på Lucerngården, ett slags dygnet runt boende där familjerelationerna ska utredas.
Jag vet att jag sa till personalen när de var där och skulle hälsa på oss, de från BUP eller kommunen eller vilka de var. Jag minns bara hur de såg ut och namnen på dem, men då vet jag att jag bad dem om hjälp och sa att ta mig härifrån och att de skulle ta mig hem till min fosterfamilj igen. Jag vet att jag berättade vad som hade hänt, men de kunde inte göra någonting. Jag skulle ju hem till min familj, så jag fick stanna kvar.
Under tiden på Lucerngården genomförs kontinuerliga drogtester av föräldrarna, som alla visar att de är drogfria. Och efter de 9 veckorna bedöms föräldrarna kunna tillgodose barnens behov under förutsättning att familjen får professionellt stöd i hemmet. Detta beslut tas trots att alldeles innan familjen flyttar in på Lucerngården kommit in flera anmälningar mot föräldrarna. 2 anmälningar om barnmisshandel. Bland annat ska David ha blivit slagen av sin pappa. Dessutom kommer ett larm om vanvård av djuren på gården. När djurskyddsinspektören åker dit hittar hon ett 10-tal döda och magrade grisar. Veterinären skriver att det är den 11-åriga sonen Mischa som har i uppgift att gödsla och fodra efter att han kommit hem från skolan, eftersom båda föräldrarna är sjukskrivna och oförmögna till kroppsligt arbete. Det är det här som ska bli Carolines nya hem.
Det fanns liksom ingen tanke på att jag har bott hela mitt barnårsliv hos fosterfamiljen och sett dem som min familj, och så ska jag flytta tillbaka till någon som jag inte... Jag bara vet det är mina föräldrar, men jag har ingen anknytning till dem. För mig är det helt ofattbart, otänkbart att det måste finnas någonting som kunde satt stopp för det.
Och ytterligare 2 år senare flyttar också de sista barnen, Tony och Lotti, hem till gården i Vollsjö. Efter 2 veckors utredning på Lucerngården.
Jag minns när vi kom dit, så då stod med en biologiska far och grät. Han ville ju inte ha hem oss. Det var väl det enda positiva med han. Det enda han ville ju bara vara med min biologiska mor. Han visste om att han inte kunde ta hand om barnen. Så det var väl det enda bra han har gjort här i det här livet.
Så man kan tänka sig att drivkraften till hemflytten...
Det var endast vår biologiska mor. Det var endast hennes drivkraft.
Och vid det här laget vet vi ju hur barnens hemflytt blev. De vittnar om en vardag kantad av våld, konflikter och brist på omsorg. Om en pappa som slår dem. En mamma som tvättar deras munnar med tvål. Och så lillebror Davids raseriutbrott. Men efter några år av kaos händer det som skulle kunna förändra situationen på gården till det bättre. De biologiska föräldrarna separerar. Pappan flyttar från gården. Och snart träffar mamman en ny kille.
Han var jättefin för min mamma. Han var uppvaktande och man förstod att det var något kärleksfullt och det var väldigt fint. Det fanns liksom ingen ond själ i honom för 5 öre. Det var väldigt godhjärtad själ som inte hade någon. Och sen när han hittade min mamma och de träffades, så han var så glad i henne och var så glad i oss och ville göra allt för oss. Han ville vara vår pappa och ville till och med att vi skulle kalla honom pappa. Och det ville ju vara mamma, så hon sa till oss att vi gärna skulle kalla honom för pappa.
Mammas nya kille är lastbilsmekaniker. Ibland jobbar han som ordningsvakt. Han är fin mot både barnen och deras mamma. Han fungerar som en slags medlare när de andra familjemedlemmarna bråkar. Han avbryter när det går för långt och har lätt för att sätta gränser. Den nya mannen blir snabbt en slags extra pappa. Han har det bra ställt ekonomiskt. Och när han köper loss gården i Vollsjö så kan familjen äntligen genomföra flera nödvändiga renoveringar. Inte minst i det gamla svinstallet som görs om till bostad. Man lägger golv och tak i ljust trä. Träpaneler längs väggar och takbelysning. Och barnen får varsitt rum längs stallets korridor.
Man ser hur mycket han älskade oss som barn egentligen. Alltså han tycker verkligen om oss och vill oss väl och gör allt med oss och försöker hitta saker att göra med oss alla.
Styvpappan är intresserad av jakt och har vapenlicens. Och med hans inflytt kommer också ett vapenskåp med tre vapen. En hagelbössa, en grytrevolver och ett salongsgevär med kikarsikte. På stenmuren ute på gården radar man upp gamla ölburkar. Och så får barnen öva på att skjuta prick.
Det var någonting vi tyckte var jättekul. Det var skitkul att se och träffa och vem som kunde träffa bäst. Och det var lite så här små tävling mellan syskonen då.
Alltså vi satt ibland i stallen, tog en bräda, satt upp grejer och burkar och sånt och satt och sköt på. Det var jätteroligt. Alla tyckte det var roligt att skjuta.
Men det är ett av barnen som verkar något mer vapenintresserad än de övriga syskonen. Lillebror David.
Han tyckte om det lite mer än oss andra.
Han gillade det verkligen. Alltså så. Så därför köpte de oss luftgevär för att han skulle kunna få ha ett lite, vad ska man säga, lite eget vapen. Men vad ska man säga, lite mindre uppsyn.
David är ett ensamt barn. Han är yngst av syskonen och har egentligen inga riktiga vänner. De han umgås mest med är familjens dobermann, Ronja, och hans vita kanin. Och när David inte är i skolan driver han oftast runt planlöst på gården. Hittar något att pyssla med för stunden. Han samlar på patronhylsor som han gömmer i en glipa i sängmadrassen. Och så är han som besatt av fiske. Han står ofta och gräver på gården i jakt på mask. Han är ett rastlöst barn och med sin ADHD-diagnos behöver han tydliga ramar och fasta rutiner. Och när de saknas får David ofta utbrott och uppstår bråk med syskonen. Men den nya styrpappan anstränger sig för att skapa någon slags relation till David. Ibland, vissa tidiga månader, åker de ut till vinterhagen och skjuter på fåglar. David får testa det 22-kalibriga salongsgeväret. Och om han är riktigt snäll kan han ibland få jaga kråkor med luftgeväret. De tre vapnena förvaras i ett vitt vapenskåp alldeles intill hallen i boningshuset. Gevären står på rad med kolven i backen medan pistolen är inslagen i en apotekspåse i skåpets botten. På hyllplanen förvaras ammunitionen. Och i det där skåpet finns lite allt möjligt. Hörselkåpor, kartonger till gamla knapptelefoner och så en svart plastpåse med tuggummikulor som David fått. Ni vet, sådana där stora färgglada som man köper i automat. De har lagts där i skåpet så att David inte äter upp alla på en gång. Och ovanpå vapenskåpet står ett litet värdeskåp som endast kan öppnas av de som kan koden.
Och där var nyckeln till vapenskåpet. så de hade vi förvarade bakom lås då.
Vilka hade tillgång till det värdeskåpet?
Bara styvpappan då och min biologiska mamma.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel precis.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Styrpappans inträde i familjen har skapat någon slags harmoni på gården i Vollsjö.
Det var superbra. Han var en jättebra man. Alltså, det är inget dåligt att säga om han. Alltså, jag tycker det enda dåliga det är att han träffar vår biologiska mor.
Sen blev det som att han drogs in i skiten, känns det som.
Han hade dubbla jobb, han hade bilar, han hade hus. Han hade jättebra liv. Men sen träffar man en människa och då gör hon någonting med dem, med psyket. Sen så blir folk fucked up alltså.
4 år efter att styvpappan flyttat in på gården drabbas han av cancer. Hans möjlighet att försörja sig försämras kraftigt och därmed också familjens ekonomi. Kronofogden kommer allt oftare förbi gården för att hämta saker.
Men sen så blir det mer bitterhet och tråkigare stämning.
Och stallängan där barnen bor blir aldrig riktigt färdigställd. Dörrar och fönster saknar isolering. Något som blir påfrestande när vintern kommer till Vollsjö.
Jag minns att det var rätt kallt.
Alltså det rök ur munnen när man andades, alltså så.
Jag och Lottie delade ibland säng. Det var i några tillfällen när det var så kallt så att vi låg liksom i samma säng och smög in till varandra och låg under samma täcke för att det var varmare så. Och ibland så hade man, ibland kunde jag ha mössa på, ibland hade jag kläder på under täcket när jag tyckte det var kallt.
På vintrarna är det inte mer än 12 grader i stallet. Och barnen har svårt att klara skolgången. Det är svårt att koncentrera sig på läxorna i kylan.
Jag skulle inte låta någon annan växa upp så. Det är inga förhållanden jag vill att någon ska bo i.
Sakta dras familjen tillbaka in i gamla destruktiva mönster. Konflikterna på gården eskalerar. Även styvpappan börjar förändras.
Jag började med psykisk misshandel, med att säga hemska saker. Och jag tror inte han förstod innebörden med hur det påverkar ett barn.
Och den som drabbas värst är stora syster Lottie.
Det var ju främst mot Lottie.
Alltså hon blev mobbad i hemmet. Att hon var tjock och allting.
Att han kallade henne för en kossa eller att hon var tjock och stor och ful.
Och att, åh, kolla hur tjock du är, och min biologisk mor, åh, ställ dig på vågen så ska vi se vem som väger mest och hejter dig. Tänk nu på vad du äter och allting.
Både styvpappan och barnens mamma retar Lottie för hennes övervikt.
Eller en dag så blev hon jätteresen och sprang ut. Och då ställde jag mig upp, sköt bakstolen i köksinredningen och sa att nu jävlar i det, får du fanta mig vad bra. Och då började hon skrika på mig, vår moder. Och då skrek jag tillbaka och bad henne dra åt helvete och allting. Så sa hon, ja det kan du också göra. Så jag, ja det kommer jag göra. Så ringde jag fastan här då min fosterfamilj. Att kom och hämta mig och sånt. För jag tänker inte bo här med. Så då sa hon, packa dina saker till imorgon. Så kommer jag. Och jag, sen började jag packa den kvällen, sen stack jag.
Den äldsta brodern, Mischa, som vid det här laget är över 18, har redan stuckit från gården eftersom han inte pallar vara kvar. Och i början av sommaren 2009 drar också Tony till sina familjehems föräldrar.
Och sen var det ju bara Lotte, jag och David kvar.
Och efter den här sommaren kommer det inte finnas några barn kvar på gården i Vollsjö. Sommaren 2009 har David hunnit bli 15 år gammal. Medicineringen för sin ADHD sköter han nu mer eller mindre helt på egen hand. Men sommarens ostrukturerade tillvaro gör att han ofta glömmer bort och tar den.
Davids beteende började ju förändras ganska mycket. Han var väl, som jag sa innan, det här med fanatiska delen av att skada var ju mycket mer extrem den sommaren.
Den här sommaren började hända konstiga saker i stallet om nätterna. Framförallt i Lottis sovrum.
Hon hade vaknat en natt, för hon sover på mage oftast. Så hon känt att det var någon som hade stått där. Och där hade hon sneglat upp och sett att David bara står rakt fram, precis som att han skulle titta sig i spegeln, bara det att han tittade neråt och tittade på henne när hon låg där och sov.
Morgonen efter berättar Lottie för Caroline om det som hänt under natten.
Ja, men han står ju bara och tittar på mig. Han står och tittar flera timmar och vaknar. Ja, och så är det att man vill förklara det och då få mig att förstå hur rädd hon är.
Efter incidenten, när David stått och stirrat på Lottie mitt i natten, virar Lottie en metallkedja runt dörrhandtaget på sovrummets insida, så att hon ska höra om någon öppnar dörren och går in i sovrummet. Dessutom börjar hon låsa dörren om nätterna. Men alla dörrar i stallet har samma typ av lås. Det går alltså att låsa upp Lottis dörr utifrån med en annan nyckel. Och mitt i natten, några dagar senare, börjar metallkedjan som hänger runt dörrhandtaget att rassla.
Jag får ett sms om att David står utanför hennes dörr och att han har stått där väldigt länge. Och att hon är rädd. Hon är livrädd för honom och att hon har sett att handtaget och hört genom hennes kedja att den går upp och ner flera gånger. Men att han inte har gått in. Han har liksom bara öppnat dörren på glänt och stängt. Så där sakta med handtaget upp och ner.
Från stallängans korridor hör Caroline steg. Steg som passerar dörren och försvinner ut från stallet.
Och då passar Lottie på att springa in hos mig.
Nu ligger systrarna under samma täcke. De lyssnar efter ljud från korridoren. Och efter ett tag hör de fotsteg som närmar sig. Och så hörs återigen ljudet av metallkedja som slår mot trä.
Men det går ganska snabbt till David inser att vi är i samma rum. Så då börjar han hålla på min dörr.
Efter ett tag reser sig Caroline upp, öppnar dörren och där står David. Hans blick är alldeles svart.
Och då vet jag att han hade fått svar att han bara ville in och titta eller in och säga hej eller skulle bara kolla om hon var på sitt rum. En ganska oskyldig förklaring, men vi sa att det var obehagligt. Och han sa att han inte kunde sova. Och då sa jag bara, men gå in och ta ett glas varm mjölk eller ta något och äta. Och sen kan du gå och lägga dig. Och så gjorde han det.
David försvinner åter in i boningshuset. Systrarna går tillbaka till sina respektive rum. Och en stund senare knackade på Carolines dörr.
Och du vet att jag är rädd för att öppna. Och David hade ju de här svarta ögonen och man kände liksom i själen och man fick hjärtklappning, man var väldigt rädd. Man visste ju inte vad man skulle möta. Man såg att han hade svarta ögon. Men han var lugn. Jättelugn.
David håller en svart plastpåse i händerna. Han sträcker ner handen och plockar upp en röd tuggummikula. Ni vet, såna där som man köper i automat.
Och så ville han be om ursäkt och så sa han att jag kunde ge den till Lottie.
Det är inte helt ovanligt att David ber om ursäkt efter sina utbrott. Men det är något som är annorlunda den här natten.
Ja, men den här gången så var det att han visste exakt vad han hade gjort. Och han visste exakt vad det jag menade och vilken grad och nivå det var på. Och när han gav dem så var han liksom fortfarande i det här med de mörka ögonen och det är där som skiljer sig. Annars är det bara ett barn som ber om ursäkt som vilket barn som helst. Utan den här gången så kändes det så sjukt obehagligt.
Det är svårt för Caroline att veta vad hon ska känna. Det finns någon slags känslomässig dissonans i det hon och hennes syster upplever. Å ena sidan obehag och rädsla. Å andra sidan är det hennes lillebror, som hon ju känner utan och innan, som skapar det här obehaget. Och när solen går upp igen nästa morgon är de där nattliga rädslorna som försvunna. Och Caroline börjar tvivla på sina egna känslor. Har hon jagat upp sig själv? Har hon inbillat sig? För hur kan man vara rädd för en pojke som ber om ursäkt genom att bjuda på färgglada tuggummikulor?
Man känner att du bara skriker att det är fel och att det är jätteobehagligt. Men det blir så extremt speciellt när det är ens bror. När det är ett syskon som gör någonting som upplevs så fel.
Caroline och Lottie börjar känna att situationen på gården är ohållbar. De försöker berätta för deras mamma vad som hänt om nätterna. Att de tycker att David är obehaglig. Men känslan Caroline får, det är att mamman inte lyssnar. Att hon inte tar deras rädslor på allvar.
Hon har liksom bara förminskat det. Sagt att det var bara vi som överdrev, att det inte var något sånt. Och ja, skyddade David återigen. Och då vet jag att liksom hon kunde man inte lita på.
Så tjejerna börjar nu förbereda sin flykt från gården. De börjar spara pengar, titta på lägenheter och Caroline börjar samla bevis så att deras mamma ska förstå att de talat sanning.
Vi måste därifrån och det är nu. Och det finns ingen som kommer att tro på oss. Och speciellt inte vår mamma.
Det är den 18 juli 2009. Klockan har precis passerat 22:30 på kvällen. Caroline är hemma hos sin pojkvän i Skurup, 4 mil från gården i Vollsjö.
telefonen ringde och det var Lottie och hon var upprörd. Hon berättar att det hade hänt saker hemma, att hon var själv hemma med David. Hon är jätteledsen och jätterädd och vet inte vad hon ska göra. Hon kan inte ta sig därifrån och hon kan inte be om hjälp.
Lottie berättar att hon låst in sig på sitt rum. Att hon är rädd. Rädd för att somna. Rädd för vad som kommer hända henne när hon sover.
Det var så här mycket som låst det som den.
I smyg spelar Caroline in samtalet med Lottie som en del av bevisinsamlingen.
Och jag vill inte sova i natt också, fast jag läser.
Lottie berättar att det hänt en obehaglig grej när hon suttit framför datorn.
Då hade David kommit in genom dörren och sen hade han gått där fram och tillbaka i rummet. Och sidan om den här datorn på hennes vänstra sida så är det en säng, en vanlig 90-säng. Och då hade han lagt sig där på sängen och bara stirrat på henne när hon satt där och hon hade tyckt det var jätteobehagligt. Och sen hade han kommit och gått flera gånger och sen så hade han med sig ett snöre som han hade sagt till henne att han höll på att skulle göra ett halsband. Och han ville då göra ett halsband till henne och så skulle han mäta ut hur omkretsen är runt halsen för hur långt snöret ska vara när man gör det halsbandet. Och varav stunden när han tar den runt halsen för att mäta så drar han åt.
Halsband. Men tryckte på också i några gånger liksom. Sen pausade så gjorde han igenom tre gånger.
Alltså jag vet inte vad det är han håller på och vill där. Jag vet inte.
Drar en, två, tre gånger.
Det är precis som vill känna den här känslan nu. Jag har sett den.
Lottie, du vet hur du har varit på senaste tiden?
Mm.
Och så gör han så här mot dig. Du vet, allting så konstigt hemma på senaste tiden samtidigt.
Mm.
Mm. Som det vi sa idag om han.
Mm.
Jag riktigt rädd kan jag säga dig.
Mm.
När klockan börjar närma sig 11 på kvällen försöker Caroline avrunda samtalet. Men Lottie vill inte sluta.
Känslan var att hon vill liksom inte lägga på samtalet.
Jag var här nu då. Den killen.
Ja.
Okay.
Och när jag försökte avsluta samtalet då började hon liksom fortsätta med andra frågor.
Godnatt då.
Okej, när. Vad gör vi nu?
Titta på MTV.
Ja, när kommer han hit?
Jag vet inte. Du visste han inte knappt själv.
Nej.
Men jag går och lägger mig. Sen han sa att jag skulle gå och lägga mig för jag sa att jag ville vara upp och vänta. Men han sa att jag skulle gå och lägga mig.
Okej. Ja. Ja, men nu gick jag med dig på nu.
Mm, okej. Okay. Man ringer mig någonting ikväll. Lovar mig det.
Ja.
Direkt.
Mm.
Skit om du har det då ringer du ändå.
Ja.
Mm.
Vi kan inte vara kvar.
Du har hört den andra delen av Barnen på gården. Ett program av Mårten Trofast. Om du prenumererar på 30 Plus eller Podme kan du redan nu lyssna på alla delar av den här serien. Då får du också exklusiv tillgång till alla våra tidigare avsnitt av En mörk historia. Bli betalande prenumerant på podme.com eller 30er.studio. Producent för den här serien var David Mer. Researcher och intervju Arvid Norling. Ljudmix Elin Rosenberg. Vignettmusiken är skriven av Joel Lissarides. Arkivklippen kommer från TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Tack till Britt Risberg och Per Nilsson på Ystads Allahanda. Vi har under arbetet med det här programmet haft kontakt med David som slutligen valt att inte medverka i programmet. Han har fått ta del av det som framkommer i serien. Vi har kontaktat barnens mamma och styvpappan för att ge dem en chans att bemöta det som framkommer i serien. De har valt att inte svara. Den biologiska fadern är inte längre vid liv. Ansvarig utgivare på Third Ear Studio är Martin Jonsson. Det är en produktion från Third Ear Studio. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt.
Då får det bli efterrätt också.
Lätt.
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.